då kör vi här.
Ja.
Det blir lite långt kanske.
Ja, men det är okej.
Genom hela min uppväxt har jag suttit och åkt bil från Östergötland genom södra Sverige ett antal gånger om året tillsammans med min mamma. Målet har varit norra Skåne där hon själv växte upp och min morfar och mormor bodde. Vi har åkt genom skogiga bygder på slingriga vägar som till och med varit sämre än vad E22an längs östkusten är. Och den är inte mycket att hänga julgran. Och det har varit till toner av Grymlings och Roxette som det år efter år har kuskats genom det mörkaste Småland. Ett uttryck som jag för övrigt har lärt mig uppkom 1893 och syftar i alla fall då på det konservativa kulturklimatet. Men som numera avser de mörka skogarna just. Via Vimmerby och Hultsfred har vi ofta stannat till i Målilla och ätit vid en grillkiosk. Åtminstone numera heter den Grillstugan och har 3,8 stjärnor på Google. Målilla är för övrigt hemorten för Speedway-laget Dackarna. I det lilla Målilla går ett vanligt pandemifritt år alltid Scandinavian Grand Prix av stapeln på en av landets modernaste arenor. Båda mina föräldrar, som så länge jag kan minnas aldrig har levt ihop, ser helst till att om möjligt vara på plats under Grand Prix eftersom båda har någon slags förkärlek för att se motorcyklar som åker runt i en cirkel. Apropå min pappa så har vi förstås ofta svängt in en bit inåt landet och stannat till för att hälsa på där i närheten av Högsby. Sen har det fortsatt söderut. Rätt vad det är passerar man Virserum. Det går fort och finns ärligt talat inte så mycket att se. Men en sak finns. År efter år i min barndom och ungdom har jag legat klistrad mot rutan för att hinna uppfatta så mycket som möjligt av Dackestatyn som står på Gamla torget. Uppskattningsvis har man 10 sekunders statytittning på sig om man åker igenom. Den restes 1956 och tillverkades av skulptören Arvid Källström. Sen går resan vidare via Växjö mot Tingsryd. Historiskt befinner man sig då i det som har kallats för Värend. Mer Dackeland än så blir det inte än i gränsbygderna mot det forna danska Blekinge och Göringe. De här orterna, Målilla, Högsby, Virserum och Växjö, kommer på olika sätt bli aktuella i de kommande avsnitten här. Och sen jag var 7 år har jag också ofta åkt buss söderut för att hälsa på pappa. Och då har jag gått av i Oskarshamn där jag blev upphämtad. Och apropå Oskarshamn så såg jag den här omtalade dokumentärfilmen om Håkan Juholt i veckan. Och det kanske är för att jag har marinerat mig själv i en massa Dacke-litteratur. Men jag kom att tänka på Dacke när Juholt pratar om klägget i Stockholm. Han säger, ett klägg av människor som går runt och kindpussar varandra och som lever på den här relationen. Och i det klägget ingår politiker, journalister, PR-konsulter, rådgivare, mediatränare. Och så går de runt där och de dricker sina roséviner och de kindpussas. Och de tycker om varandra och utvecklar någon form av relation. Någon gång emellanåt måste de bråka lite grann med varandra för att upprätthålla fasaden att de är på olika sidor. Men i själva verket håller de ihop och hänger ihop. Och de tycker om det. Och det kan inte komma in någon från Småland och utmana det. Det är helt omöjligt. Det där fick mig att fundera på hur det har sett ut rent geografiskt hos det svenska politiska toppskiktet. Vi vet att Skåne inlämnades i det svenska riket så sent som på 1600-talet. Men Skåne representeras i skaran av svenska statsministrar av en av de mest namnkunniga i form av Per Albin Hansson. Skåne har släppts in i värmen och Per Albins varma tal på skorrande skånska om folkhemmet är svensk historia. Vad har vi för statsminister från Småland? Jo, för exakt 100 år sedan satt den senaste statsministern som föddes i Småland, Oskar von Sydow. Han var en partilös landshövding och nödlösning efter att den tidigare regeringen hade fallit. Och han satt till och med kortare tid än Juholt gjorde som socialdemokratisk partiordförande. Det andra småländska exemplet är från 1914 till 1917. Ja, det är en av de mest bespottade statsministrar i svensk historia. Hjalmar Hammarskjöld, som fick öknamnet Hungerskjöld och åtminstone var född i Småland. Har Juholt rätt? Det kanske förstås kan vara så att han tvärt emot vad han själv hävdar bara är bitter. Eller har smålänningarna isolerats och likt han själv avfärdats som komiska figurer med åsanissig dialekt. Ännu på 1800-talet så förhärskade ju Gustav Vasas propagandabild av Dacke och hans anhängare. Och när man lyssnar på Juholt är det en liknande smutskastning från Stockholmsklägget som han själv råkat ut för. Men längre in i dokumentären så slog det med full kraft. Som den tränade historiker i källkritik och tendensiösa utsagor jag är, så stegade jag mig i soffan, slog mig på knäna och gapade upphetsat. Aha! Det här förklarar allt. Allt hänger ihop. I långa linor kastade över decennier och sekler. Det är motpropaganda. För i segmentet där Juholt avslöjar vilka hans äldre släktingar är, framgår det att skaparen av den där Dacke-statyn, den enda i sitt slag som jag trånat så mycket efter att få se min uppväxt, inte är någon mindre än Håkan Juholts morfar. Skulptören Arvid Källström. Tankarna svindlar. Dackanhängarna har verkligen bidat sin tid. Och 500 år efter det senaste försöket hade de gjort ett nytt försök att komma åt centralmakten. Den här gången mer diskret via partiväsendet. Men även den här gången hade gått om intet. Och till eftertexternas toner kunde jag nästan höra hur Gustav Vasa från sin grav skrockade nöjt i takt med Stockholmsklägets klirrande rosévinsglas. Nu ska vi backa bandet 5 sekler och i 3 delar ge er bakgrunden till relationen mellan Småland och centralmakten. Historiepodden ger er sommarföljetongen 2021 Dackefejden, del 1.
Ni är varmt välkomna in i sommarvärmen. Vilken tur att Gustav Vasa genom sin efterföljande marionett Micke Damberg högg Håkan Juholt i ryggen innan det hann bli fullskaligt bondeuppror.
Ja, precis så kan man tolka det hela. Ja, men det är härligt att vara igång här med en ny sommarföljetong och att vi för första gången på ganska länge sitter i samma rum här.
Ja, det känns väldigt trevligt och lite ovant.
Ja, vi har gjort det ganska många gånger.
Så är det ju, men det har varit över distans de senaste månaderna. Men jag har åkt ner till Östergötland, också Dacke-territorier på sitt sätt. Även om det inte är det centrala Dackelandet, det där kommer vi ju till.
Men det är vi faktiskt inte.
Men även orter här uppe kommer ju snurra förbi i avsnittets gång.
Oh ja. Ja, men Dackefejden är ju en period som då utspelar sig 1542 till 1543. Det är väl där vi kan säga som grundfakta här.
Ja, så är det. Mellan å ena sidan riksmakten representerad av Gustav Vasa, som vi kommer kalla Gustav Vasa trots att det är anakronistiskt. Och å andra sidan Nils Dacke och ett gäng upprörda bönder.
Ja, där har vi det hela i ett nötskal.
Ska vi dra igång det här?
Det gör vi.
Jag tänkte börja med rubriken som jag har kallat det internationella perspektivet. Det kommer ju bli mer köttigt allt eftersom, men vi drar igång det så. Jag har framförallt läst Lars-Olof Larssons, salig var det hans minne, hans bok Dackeland från 1979.
Ja.
Larsson är, eller var, om inte den stora auktoriteten på Vasatiden, så i alla fall en av de absolut mest inflytelserika. För boken Landsfader eller tyrann vann han 2002 Augustpriset, men 1979 var han en up and coming småländsk historiker, lektor i Växjö, som satte tänderna i de 2 cirklar som bäst utgör det liksom Lars-Olof Larssonska Venn-diagrammet Småland och Gustav Vasa.
Kanske Värend-diagrammet.
Exakt, där har vi det. Det är en bok som är rik på information, skriven av en författare som är så lärd att det knappt finns nog många läderbitar att sy fast på armbågarna av hans manchesterkavaj. Men någon sprudlande berättare är han inte. Vilket ställer boken i intressant kontrast till en annan bok som jag har läst mycket i, nämligen Vilhelm Mobergs Min svenska historia, publicerad i 2 delar 1970 och 71. I alla fall, en sak som Larsson förtjänstfullt gör, det är att rama in Dackefejden upproren i Sverige som kommer före Dackefejden också i ett internationellt sammanhang. För under Gustav Vasas tid vid makten har vi tre stycken daluppror. Det första redan 1524 och det sista 1531 innan vi kommer till Dackefejden 1542. Innan Vasa, som själv kommit till makten med hjälp av upprorsmän från Dalarna för övrigt, så har vi Engelbrektsupproret 1434 som satte hela Kalmarunionen i gungning. 1400- och 1500-talet, det är oroliga tider, va?
Ja.
Som i Sverige så och i Tyskland. I det tyska riket har vi under 1520-talet med början 1524 storskaliga, alltså rena bondekrig. Och när oroligheterna var som störst så var det 300 000 bönder engagerade i det hela. Och de här upproren, de är delvis inspirerade av Martin Luther och av de andra kyrkliga reformisterna. Vi har ju pratat om John Hus och Wycliffe, eller Wycliffe, i ett tidigare avsnitt. Larsson skriver: "En på Bibeln baserad idealstat var det hägrande slutmål som bar upp de mest visionära upprorsledarna i Tyskland. Men Luther själv, som vi känner till, var allt annat än pigg på att hans idéer skulle användas av bönderna liksom för att kräva förändring. Han tyckte inte om att vara någon sorts revolutionär fackla. Allra helst eftersom fanatiska upprorsledare som Thomas Münsters inflytande började öka ibland upprörda bondehärar." Och jag kommer till Sverige var det lider, men vi tar det internationella perspektivet här. Under slutet av bondeupproret i Tyskland så skrev Martin Luther skriften Mot de mordiska och tjuvaktiga bondehoparna, där furstarna uppmanades att, citat, hugga, dräpa och sticka ner dem, alltså upprorsmakarna, öppet eller i hemlighet, eftersom ingenting kan vara vidrigare, mer nedbrytande eller mer djävulskt än någon som gör uppror. Det är som att man måste döda en vansinnig hund. Om man inte dödar den blir man själv dödad och hela landet tillika med en själv.
Han är inte jättecharmig alltid, Luther.
Nej, så är det. När han tar till sin antisemitiska penna eller sin bondeupprorspenna, då kan det bli hårda toner. Så är det ju. Men även om reformationen, så här, kyrkliga krav och folkliga resningar kan kopplas samman, så man ska inte överdriva det sambandet. Vad som var minst lika viktigt var att bönderna började få smaka på de krav som följde med statens utveckling. Riddarna ersätts av infanteri som mestadels utgörs av legoknektar. Sådana trupper ska betalas. Alltså måste man få in mer skatt. Vilket leder till en utbyggd förvaltning med ökade krav på bondebefolkningen. Så dels skattetryck som skavde, men också att så här, rättigheterna som bönderna av hävd åtnjutit, jakt och fiske och sånt, försvann när staten styrde upp sina territorier. Alltså fanns det ute bland breda lager en påtaglig längtan efter att kämpa för den gamla rätten, som Lars-Olof Larsson beskriver det. Han skriver: "Detta mönster är inget specifikt tyskt. Det är en allmän europeisk företeelse som går igen på de flesta håll. Inte minst gäller detta i Sverige och Dackeland. Det stora och för staten mycket farliga upproret kan eller kanske bör ses i en europeisk kontext, vilket jag tycker om att göra. Dragen går igen. Bonderesningarna sker dessutom framförallt i trakter där bönderna, som Larsson skriver, hade ett visst välstånd att slå vakt om." Och här kofotar jag in en faktauppgift som inte passar in någon annanstans. På Kronans bondgårdar i Värend, där var ölransonen 3 liter per dag. Och man åt 4000 kalorier dagligen.
Ja, det låter ju fint.
Ja, det är inte sämst. Det här är ju inte en uppgift som kan överföras på alla gårdar och alla torp i hela riket och så, såklart. Men som Larsson skriver, det finns inga tecken på markant obalans mellan människor och livsmedelstillgångar i Sverige. De flesta svalt inte. De hade det med 1500-tals mått mätt helt okej. Okay. Som i Sverige, så och i Tyskland, dock med vissa skillnader. Såklart, Thomas Blom, författare som har skrivit en mängd olika böcker om diverse historiska händelser, bland en sån om Dackefejden. Han gör i den boken poängen att de tyska bönderna, trots att de var många, aldrig blev någon politisk maktfaktor i Sverige. Upproren var, som man säger, verkningslösa, vilket det inte kommer bli i Sverige. Där är ju bönderna och blir bönderna en maktfaktor. Men, nu släpper jag det här internationella perspektivet, men det är ju intressant att den framväxande nationalstaten och framväxande förvaltningen skapar snarlika situationer lite överallt i Europa.
Jo, så blir det ju när de utsätts för samma tryck från de framväxande staterna då.
Ja.
Och kungar som vill ha mer pengar.
Mm.
Till allt från sidenkläder och knäktar.
Så är det. Sen måste man ju ta hand om ekarna så man kan bygga båtar och skepp och sånt då. Det är många krav.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Vart vill du börja nysta i det här?
Småland.
Ja, det känns ju passande.
Namnet syftar ju på de många småland som fanns söder om Östergötland före danska Blekinge och Skåne.
Mm.
Och Alf Åberg menar då att begreppet troligen var ett östgötskt påfund från medeltiden.
Mm-hmm.
Och det handlar om beskrivningen av de områden som ligger då närmast Östergötland som sagt. Och det gäller då i stora drag Tjust, Kind, Yde, Vedbo och Tveta. Och vartefter då så kommer även de södra regionerna i Småland att betraktas som Småland. Vilket är då Värend, Njudung och Finnveden.
Mm.
I den här serien nu så rör vi oss kanske främst i det södra området, men vi kommer som sagt att förflytta oss norrut också en del, ända in i Östergötland. Ännu på 1200-talet så skilde man ju på begreppet svenskar och smålänningar. Även om det enligt Västgötalagen var lika dyrt att slå ihjäl en smålänning som en svensk, så var det ändå någon skillnad.
Ja, den ena är smålänning, den andra är svensk.
Ja, alltså de betraktas som värmlänningar, norrlänningar eller finländare. De ingår i riket och är inrikes människor, men de är ju inte svenskar. De erkände den svenska kungens överhöghet och så, men de intog också någon slags självständig ställning. Och så såg det ut åtminstone under medeltiden. Gränslandet i söder, alltså de här regionerna som ligger då mot Blekinge i Småland, kallas ju då för Värend och Möre. Och då är jag fullt införstådd med att det här är kanske inte begrepp som alla går runt och har jättefärskt i huvudet nu då, eftersom det här är ganska mycket ändå historiska begrepp och geografiska områden. Så för att få lite nutida geografisk koppling för den som inte helt hämtar med de här historiska begreppen, kan man säga att Värend, det är ett område med Växjö,
ja,
som någon slags huvudställe där. Finnveden, där ligger Värnamo, och Möre är ett område då på kanten bredvid Värend, och där har vi Kalmar.
Just det.
Då är man lite med om man är någorlunda bevandrad i en nutida karta.
Kan man den svenska kartan så är man hyfsat med nu. Så borde det ju vara.
Och annars får man väl ta fram en karta och kolla var ligger Kalmar och Växjö här.
Just det, man kan ta fram motormännens röda vägatlas och kika.
Det är den som ligger närmast i ansiktet. Befolkningen på båda sidor gränsen, de är ju då i stort utbyte av varandra. Alltså Blekingebor och södra smålänningar.
Ja. Yeah.
För det finns ju en ömsesidig respekt och båda har ekonomiskt och socialt beroende av varandra.
Mm.
Det finns släkt och familj som bor på båda sidor gränsen. Man bryr sig inte jättemycket om den här gränsen egentligen. Och därför så finns det ett samförstånd mellan de här. Det var ju först efter Gustav Vasas tillträde på tronen under 1520-talet som det blev förbjudet för folk att gifta sig över gränserna.
Just det.
Och vid åtskilliga tillfällen genom historien så slöts det så kallade bondefreder mellan befolkningen på varsin sida gränsen. Och det innebär då att ingen sida ska bistå sin sidas ledare och herrar att föra krig på andra sidan.
Nej, man avvaktar och ser vad som händer.
Ja, och oftast så förstördes ju sådana där avtal för att de inte skulle hamna i fel händer. Men det finns kvar minst ett från 1505 i Hjortsberga, Blekinge.
Mm.
Och där får vi veta då att varje sida ska informera den andra om de styrande planerar ett angrepp på den andra sidan. Och man ska inte skydda rövare och kriminella som har flytt över gränsen och sådär. Så man har styrt upp det där lite grann sinsemellan helt enkelt.
Mm.
När det gäller infrastrukturen så är det ju alltjämt ett stort gissel att ta sig neråt landet även i 2021.
Täta skogar.
Ja, men alltså det finns smidiga och direkta tågförbindelser mellan till exempel Norrköping och Karlskrona. Det har man ju inte kunnat uppbringa fortfarande.
Nej, jag trodde att vi pratade om 1500-talet, men vi är i samtid nu.
Jag kan prata nu eftersom min syster bor där nere och det är ju ett mindre helvete att ta sig dit. Det går ju snabbare att åka till Arvidsjaur, känns det som.
Nej, det gör det inte.
Nej, det kanske inte gör.
Det är en öm punkt att klaga om infrastruktur med någon som är uppvuxen i Norrbottens inland.
Men du får ju komma ihåg att du är inne av Småland och där nere.
Det här är ju gamla kulturbygder. Ja, nej, absolut.
Det är nästan lika... Det är jämförbart med Norrland. Kanske inte avstånd och så, men det beror på hur mycket man misshandlar infrastrukturen. Nu, vad jag skulle komma med det här är då att på 1500-talet så har man två vägar. Skånevägen och Blekingevägen som går från Ronneby via Tingsö till Växjö. Och det här är relevant eftersom Blekingevägen var Värmsbornas stora handelsväg. Och Alf Åberg skriver i Nils Dacke och Landsfadern: på den drev Värmsborna under förhösten sina slaktfeta oxar till Ronneby och sålde dem där tillsammans med boskapsskötselns alla övriga produkter, hudar och pälsverk, talg, ostar och smör. Omvänt tillhandlade de sig allt vad de behövde av de danska köpmännen, salt, fisk och humle, koppar och vapen. Men som Bo Alvemo har påpekat i sin bok Dackefejden, det stora upproret, så drevs ju en hel del oxar i stora karavaner också över ganska svårövervakade ridstigar i skogarna. Så det var inte bara de här två vägarna som användes egentligen ändå. Och om man ska gå in lite grann på orsakerna till Dackefejden, så har ju de debatterat ganska mycket.
Det har de.
Och det finns ju då historiker som har velat framhålla den svenska staten, läs Gustav Vasas, förbud mot handel med oxar till Blekinge.
Mm.
Och det kan ju då framställas åtminstone som en delförklaring. Och om man tänker att smålänningens tålamod ryms i en bägare och en hel del av den här bägaren har fyllts av ett sånt förbud, kan man då tänka sig ändå. Men nu vet jag att du har invändningar, det har alla andra med. För det är ju inte den utlösande orsaken. Saken är att oxarna är en stor exportprodukt från södra Småland. Boskapshållningen är ju smålänningarnas USP. Alltså Småland står för en fjärdedel av Sveriges boskapsstock på den här tiden.
Mm.
Och det var ju Ronneby man fick bäst betalt. Där går då oxarna vidare på export till det rika nordtyska handelsstäder och marknader.
Mm.
Och alternativet till Ronneby, det var ju Kalmar, men där fick man då ungefär 3 gånger så lite betalt. Och så dit vill man ju inte dra iväg de där oxarna och stå och sälja, utan då är det bättre att kränga dem till de som betalar mer, tänker man ju givetvis.
Mm.
Och dessutom är man ju i stort behov av salt som går att få billigt i Ronneby. Salt behövs ju till att konservera maten med, och utan saltet så blir det problem. Men 1526 så införs då ett förbud mot att föra ut oxar och hästar över gränsen. Och handeln skulle då riktas mot Kalmar istället, tyckte Gustav Vasa förstås. Och det här blev ju mäkta impopulärt och efterlevdes precis så lite som möjligt.
Nej, och det är ju den stora invändningen. Får jag komma med invändningarna?
Ja, invänder jag på här.
Ja, men i sin bok Dackeland skriver Lars-Olof Larsson ganska mycket om det här argumentet att gränshandeln var viktig för att det skulle bli ett Dackeuppror. Han säger att förvisso så var gränshandeln viktig för de här delarna i södra Sverige som hade gräns mot Danmark. Men, och här skriver Larsson med riktiga brösttoner, tanken på att gränshandeln ska vara en avgörande faktor är orimlig. Det är orimligt!
Men det är orimligt!
skriver Lars-Olof Larsson, eftersom förbudet inte efterföljdes, inte ens av Gustav Vasas egna fogdar. De upproriska bönderna nämner inte vid ett enda tillfälle i det efterlämnande källmaterialet gränshandeln. Och stora delar av det Dackeland som slöt upp bakom upproret hade inget eller lite intresse i gränshandeln. Det hade däremot finnvedsbönderna, om ni kommer ihåg Daniel Hermanssons karta.
Värnamo.
Just det. Men de var inte del av Dackeupproret.
Nej.
Någon som däremot nämner gränshandeln, det är Gustav Vasa själv. I ett brev till sina fogdar 1542 skriver han att de ska bruka list och förolämpa smålänningarna genom att angiva att främsta orsaken till smålänningarnas uppror är den att konungen och adeln där nere icke har velat tillåta att smålänningarna bespisa och förstärka Danmarks rike och städer. Dessutom lägger han till att den här gränshandeln specifikt har skapat svåra tider i Uppland och Bergslagen. Mm. Så att upplänningarna och bergslagsborna ska koka när de får höra om de egennyttiga småländska bönderna som vill hjälpa danskarna. Lars-Olof Larsson menar så att det är kunglig propaganda riktat mot andra delar av Sverige.
Ja, men det är ju. Han uttrycker ju det mer eller mindre supertydligt, Gustav Vasa, att vi ska få mande och bli så förbannade på de här smålänningarna över att de är snåla och giviga och snikna och osolidariska, det säger han inte. Men...
ja, men det är ju det mellan raderna. Mm. Och ni upplänningar, ni får betala priset för att de vill föra slaktdjuren över gränsen.
Och den propagandan har ju då bitit sig kvar, kan man ju säga.
Mm.
Och har då oftast, i alla fall fram till 1900-talet kanske, lyfts fram som en anledning till Dackefejden.
Mm.
Jag har två citat angående det här med oxhandeln då.
Härligt.
Först från Bo Alvemo. Fullt medvetet gjorde han gräns, alltså Gustav Vasa, gränshandeln till ett stort nummer i sin propaganda. Med en oxes envishet hävdade han att denna köpenskap och ingenting annat var orsaken till Dackefejdens utbrott. Och kungen träffade rätt. I stugorna norr om Småland kunde man inte tåla att oxarna mättade danskarna när det var det svenska folket som behövde bespisas. I samma antidanska propaganda var danskstämpeln på Nils Dacke ett återkommande inslag. Skogstjuvens släktingar i Danmark göddes med svenska oxar.
Mm.
Och sen har vi Grimberg.
Ja,
ja.
Där kom han.
Här kommer han.
Vad säger Grimberg?
Vad säger Grimberg? Vad säger Linnis? Sina egna hemmafödda oxar som smålänningarna i möda och försakelse fostrat upp. De skulle de inte få sälja där det betaltes bäst. Bara för att folk i Stockholm och i andra landsändar skulle få billigare pris på kött och dragare. Vad angick det dem att bergsmän och smeder i Bergslagen ej kunde försörja sig själva och därför hade ett gott öga till det småländska oxköttet? Landsfadern måste se annorlunda på saken. Han visste allt för väl att hammarsmedjorna skulle stanna ifall tillförseln av livsmedel upphörde. Flera bergverk och järnbruk var nämligen förlagda till sådana trakter där nästan inga födoämnen fanns att tillgå på platsen. Kungen fick upprepade påminnelser om gruvarbetares och smeders behov av matvaror. Slutcitat. Och så kan man formulera det som Grimberg gör sen då, att här stod rikspolitik mot bygdepolitik. Och det är delvis gör det ju där, men det ja, är inte det här som är en utlösande faktor ändå som du förklarar.
Nej, men rikspolitik mot bygdepolitik, det är väl ett bra sätt att liksom frama hela Dackefejden på många sätt.
Oh ja.
Ska man snabbt landa ibland svenska bönder? För Sverige var såklart ett land som vilade på jordbruket. Vi hade under 1500-talets mitt en befolkning på sannolikt 500 000 människor. Och där var kanske 90% involverade i olika former av jordbruk. På den här fronten skiljer sig inte Sverige från övriga Europa. Människor var bönder även i Danmark, Tyskland och Frankrike och så vidare. Jordbruket var viktigt.
De var det.
Ja, ja de var det. Men en skillnad som vi ska ha med oss, det är att andelen bönder som själva ägde sina gårdar var betydligt högre i Sverige än i många andra länder. 2/3 av samtliga bönder var självägande skattebönder, som man kallades då. Och de här bönderna brukade skattejord, alltså trakter som kronan ansåg vara sin, och av den anledning betalade bönderna skatt till kronan även fast man ägde sin egen lilla täppa där. Mm. En landbo, det var en bonde som inte var självägande. De brukade alltså jord som tillhörde, ja, antingen kyrkan eller en adelsfamilj eller någon annan bonde. Man kan då prata om kronobönder om de arrenderar mark från kronan, eller frälsebönder om de arrenderar mark från adeln och så vidare.
Mm.
Och du har också en inte obetydlig grupp kallad husmän, ett rörigt begrepp för både män och kvinnor som nästan var tjänstefolk, alternativt små lokala hantverkare, eller hade rätt att bruka en liten lott land utöver uppdrag att hjälpa till på större gårdar. Och den här bondebefolkningen, skattebönder och landbor och så, de hade en tydlig inbördes hierarki. Husmännen står lågt i den, de självägande bönderna får sägas stå över landborna på den här hierarkiska stegen. Men återigen, till skillnad från många andra europeiska länder finns i Sverige ingen livegenskap. Och försöken att införa sådana system misslyckades alltid. Ni kommer kanske ihåg från högstadiet eller gymnasieundervisning att livegenskaper är nästan slaveriliknande systemet varpå en bonde knyts till marken.
Mm, inte fysiskt då, men bildligt så att säga.
Exakt. Och en annan aspekt som är väl värd att ha med sig är att det är att de olika svenska regionerna skiljer sig kraftigt från varandra när det kommer till hur bondebefolkningen ser ut. Här kan vi enkelt exemplifiera det genom, jag kommer ihåg en gammal diskussion som vi hade om slott.
Och, ja.
Ja, exakt. Och att växa upp i olika delar av Sverige.
Ja, det är lite synd om er där uppe.
Nej, jag tycker inte det. Men i den norra landsända som jag kommer ifrån finns inga slott.
Nej, det är tråkigt.
Det mest nordliga Faxeholm i Söderhamn överlevde inte ens Engelbrektsupproret.
Tjoff, där var det borta.
Där var det borta. Men andelen frälsejord i den norra rikshalvan, den var noll. Om man tittar utöver de här trakterna där vi sitter nu.
Mm, vi har ju ett fönster här där vi spanar ut över vetefälten.
Ja, det är ju storslaget såklart. Är det du som brukar marken?
Nej, men jag känner bonden.
Om vi tittar på det Östergötland där Daniel Hermansson har vuxit upp och återigen slagit sina rötter, hade vi nästan ett 30-tal slott och borgar. Många av dem står fortfarande kvar. Har byggts upp och restaurerats i den mån de har överlevt diverse uppror. Och där fanns en hel del frälsejord. I Östergötland året inför Dackefejden var en sjättedel av bönderna självägande mot nästan 100% i norra Sverige. Vilket jag tror är lägst i hela Sverige. 25% av bönderna var frälsebönder, vilket också var väldigt högt. Här var adeln stark. Och på gränsen mot Östergötland hittar vi Småland, där var en tredjedel självägande. Vilket återigen ligger tydligt under rikssnittet. 32% var frälsebönder.
Det bor ungefär 90 000 människor i Småland vid den här tiden.
Mm.
Men det är en tid av befolkningsökning i alla fall. Och det höjer priserna för arrendet för folk. Och det är stora skillnader mellan att vara fattig bonde eller välbärgad bonde. Och många åkrar i Småland är små och steniga. Det växer ek och bok i skogarna och de får man inte avverka, har man bestämt då från statens håll.
Just det, när Vilhelm Moberg pratar om Värend så använder han ju ofta begreppet stenlandet. Om ni kommer ihåg de här första scenerna i Utvandrarna så går ju Karl Oskar i sitt stenland och bänder upp sten efter sten ur den fattiga marken som han är satt att odla.
Mm. För en nutida tv-tittare som följer Farmen så har man ju då sett att de har ju också mycket sten de måste baxa bort därifrån då och då.
Just det. Ja, det är två olika referenser.
Absolut. Men man kan ju då bränna ner de här skogarna och odla via svedjebruk. Det var ju populärt där i vissa av de här trakterna i Småland.
Mm.
Och det fick man inte heller göra längre, bestämde man. När det gäller jakt så får man inte fälla älg, rådjur eller kronhjort eftersom det är ju kronans rättigheter har man bestämt nu. Och det bröt man emot också då, precis som den här oxhanden eftersom det var svårt att låta bli trots allt när det går förbi någon ståtlig hjort där. Men blir man påkommen då så var det en oxe i böter. Kontrollen på alla de här reglerna som man har hittat på då, eller man, det är ju mycket Gustav Vasa som
ja.
Infört det här. Och att de här reglerna efterföljdes, det är, ligger på fogdarna helt enkelt. Och de är ju då satta och kontrollerar de här bångstyriga bönderna som vill leva som de alltid har gjort.
Mm.
Alf Åberg skriver: fogden intog en verkligt besvärlig mellanställning mellan en kolerisk kung och en sturig och frihetssinnad allmoge. Han måste vara klok, uppfinningsrik och fullständigt skrupelfri för att kunna fullgöra sin herres alla befallningar. Han måste också ständigt vara beredd att försvara sina handlingar inför den misstänksamma kungen. Överallt anade kung Gustav tjuvar, förrädare och försnillare. Fogden är då kungens representant ute i bygderna.
Så är det. Delar av Småland då står ju direkt under kronans fogdars inflytande och kontroll, och delar står under diverse adelsmän som i princip agerar fogde då.
Just det. Och den som kan tänkas ha någon slags medlidande med dagens mellanchefer bör då verkligen sättas ner och skänka en tanke åt de här fogdarna på 1540-talet i Småland framförallt. Allt impopulärt som Gustav Vasa satt uppe i Stockholm och tänkte ut, det fick ju de bära hundhuvudet för.
Ja.
Och inte sällan så slängde kungen sina egna fogdar under bussen eller också när det visade sig att han hade varit för hård i sina planer. Då var det fogdarna som hade varit alldeles för hårda och elaka.
Ja, det är mellanchefens roll på något sätt att ta smällarna från båda hållen.
Ja, själv ville han ju bara folkets bästa och kunde inte förstå hur det hade kunnat bli så här galet.
Ja, just det. Ett bra exempel, det är en skatt som retade gallfeber på många bönder, ollonsvinskatten. Eftersom kronan ägde alla bärande träd så var de ollon som föll och som svinen gick och glupskt tuggade i sig. Det var ju i själva verket statens egendom. Och varje gård som hade fräckheten att göra detta, vilket ju, det var ju, det är en gammal grej, alltså... Det här, det, vi har pratat om utmarker tidigare, att man hade svinen och så ute i skogarna där de fick gå och käka. Lät bönderna djuren gå och beta, ja då skulle man betala 2 lispund fläsk per gård och år i skatt. Ollonsvinskatten. Och det är ju ingen utlösande faktor såklart, men det är ett exempel på en sån här sak som irriterade. Och då, om vi ska fortsätta med din mellanchefsmetafor, då kanske det är många mellanchefer som nu har fått order att man får inte längre jobba hemma. Har man fått båda covid-stötarna i armen,
mm.
Ja, nej, då är det 5 dagar i veckan på kontoret som gäller.
Mm.
Och det kan ju irritera medarbetare.
Mm.
Och då är det inte Gustav Vasa som står och tar ansvar där, utan det är ju fogden som ska driva in 2 lispund fläsk. Eller det är mellanchefen som säger, nej tyvärr Tobias, 8:30.
Tobias just som ska infinna sig 8:30.
Ja.
Men vadå, det är ju...
Du ska sitta i ditt Excel-dokument och föra in siffror.
Ja.
Det är viktigt för företagskulturen.
Och då hände det att man slog ihjäl en annan mellanchef.
Så, Tobias, lägg undan armborsten.
Tog livet av någon fogde här och där. Och det ingick ju nästan i arbetsbeskrivningens risker att vara fogde. De skulle förutom den här trista verksamheten och hova in alla skatter också kontrollera allt från gränshandel till tjuvjakt och otillåtet svedjebruk och sånt där. Och det blir mycket att hålla reda på här. Och upprorsåret 1542 så inkommer det då en rad klagomål från smålänningarna på alla de här reglerna. Och i synnerhet de ekonomiska.
Mm.
Kungen har ju styrt upp förvaltningen och infört en jordebok under 1530-talet.
Mm.
Där gårdarna då är uppskrivna och räntan ska betalas efter gårdens storlek. Och nu råkar det bli så att räntan höjdes i och med det här, och all tidigare hejsan svejsan styre som fanns med all tänkbar frihet, den är nu borta. Nu ska det bli ordning och reda här i kalkylerna. Och apropå Excel-ark så är det ju svårt att krångla sig ur allt det här när det finns ett prydligt formulerat Excel-ark uppe i Stockholm.
Just det.
Över de här gårdarna.
Man brukar ibland prata om Gustav Vasas liksom tyska period från 1530-talet.
Mm.
Att det kommer en ny grupp från norra Tyskland till Stockholm och hjälper Gustav Vasa. Nämligen tjänstemännen, de tyska tjänstemännen. Ny kansler i riket blir året 1538, Konrad von Pyhy, som vi kommer stöta på flera gånger. Han har varit i Karl den femtes tjänst på kontinenten, och han kan berätta för Gustav Vasa hur effektiv centralbyråkrati fungerar nere på kontinenten. Och Gustav Vasa sitter där och lyssnar med spända öron på vad von Pyhy har att säga.
Med ett krampaktigt tag om skägget.
Vad är det du säger? Lars-Olof Larsson skriver: under dessa år, präglade av enväldiga tendenser, omgestaltades och byråkratiserades den centrala maktapparaten. En ström av påbud gick ut till land och folk med nya eller nygamla krav. Överallt sökte statens reglerande hand göra sig gällande. Kolonisation och nyodling uppmuntrades, men villkoren detaljreglerades. Handel och näringsliv gynnades, men påbud och privilegier var invecklade och delvis motsägelsefulla. Kronans rätt inskärptes vad gällde jakt på högvilt eller avverkning av bärande träd. Rikets skattesystem var föremål för detaljerad översyn i avsikt att införa möjligheter att höja skattesatserna. Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är också på sin plats att nämna de som på olika sätt har kommit då i klammer med rättvisan här.
Mm.
Och inte kunde ta sig ur alla sina bekymmer genom att betala böter. Antingen att de inte hade råd att betala böter för att man till exempel hade brutit mot den här gränshandeln. Eller händelsevis hade varit lite för hårdhänt mot någon fogde. Eller helt enkelt för att man var tjuv och rövare. Och det är de fredlösa då, brottslingarna. Sådana som går till skogs.
Just det.
Skogsfolket. Hela världen är ett enda stort hav av skog med insprängda små byar och åkerlappar här var. Skogarna skyddar ju mot fientliga anfall, så därför var ju de bra, tyckte ju bondebefolkningen delvis. Men de är också hotfulla eftersom de ruvar på alla de här kriminella människorna.
Just det. Den icke-idealiserade bilden av riddarna och rövarna i Sherwoodskogen här då.
Ja, precis. Man kan ju dra lite paralleller till Robin Hood här. Men som sagt, vi har de här bondefederna bland annat. De hade ju då handlat om att man inte skulle skydda brottslingar som hade flytt över gränsen till exempel.
Mm.
Så man försökte ju då tillsammans komma åt de här skurkarna också. Ställde man sig utanför bondesamhällets lagar så var man ju efterspanad av alla. Ännu i början av 1600-talet så kunde man ju då på ting i värende utropa så kallad ulvsgäld över någon. Vilket innebar då att vederbörande fick jagas som om man vore ett skogens vilddjur. Han fick skjutas som en ulv, en varg alltså, eller annat skadedjur konstateras det. Så det är inte riktigt så idylliskt som det kan framstå i många Robin Hood-versioner där de bor i träkojor och har det allmänt imytligt. För att man kunde lika gärna bli knäppt helt lagligt av någon förbipasserande bonde. Åberg skriver: den fredlöse måste skydda sig inte bara mot människor utan också mot rovdjuren, björnen, vargen och lon. Mellan skogarnas många efterspanande rådde det en god sammanhållning, en förtvivlans gemenskap. I ofärdstider kunde de växa till en farlig makt, inte bara för gårdarnas folk utan också för myndigheterna.
Mm.
Men man var ju inte nödvändigtvis fredlös för evigt. Om man hade en släkt som efterhand kunde betala böterna för det man hade gjort, så var man ofta välkommen tillbaka till samhället helt enkelt.
Så var det, man kunde gå tillbaka.
Vem var då Nils Dacke? Det är ju dags att ställa sig den frågan.
Vad härligt, vi välkomnar in den andra huvudrollsinnehavaren i den här följetongen. En av svensk historias största profiler men också största mysterier. Han finns inte ens avbildad. Det närmaste, ja, han finns ju avbildad men mycket senare. Han finns inte avbildad från sin egen tid. Det närmaste vi har är en kopia från 1800-talet av en teckning som påstås vara Nils Dacke.
Ja, här har ju jag då ett inlägg.
Jaha, oj.
I debatten, eller vad man ska säga. Den här bilden då, den påstås ju då ha målats av någon okänd konstnär när Dacke befann sig på flykt efter slaget vid Virserum. Och gjordes ju då på en trävägg. Och det här ska ju då folklivsforskare Nils Mandelgren har upptäckt då på 1840-talet och ritade eller tecknade av den här målningen.
Mm.
Och i god ordning så skickade han de här bäderna, alltså originalet, till Stockholm för att de skulle placeras på museum. Tyvärr ska de här bäderna ha blivit kvar på någon kaj i Stockholm och aldrig hämtats av museets tjänstemän. Istället så blev de kaffeved av några törstiga stuveriarbetare.
Okej.
Okay. Alvemo skriver: Dackeporträttets autenticitet kan således ifrågasättas, men bilden ger ändå en god spegling av de folkliga föreställningarna om Dacke som en trotsig ledargestalt. Och den här bilden kommer vi säkert ha med på någon av våra omslagsbilder framöver. Det är den som är mest känd och som inte är en propagandabild.
Just det. Men han är ju luddig i kanterna eftersom källorna inte ger oss så mycket att gå på. Så därför har han ju tolkats som allt från, ja, en man värre än en jude och hedning, en uppenbar förrädare, kättare och horkar. Det är Gustav Vasas egna ord. En avskyvärt elak man, det är Anders Fryxells ord. Fryxell var Sveriges stora folkbildare i historia under 1800-talet. En föregångare till Grimberg på många sätt. Men han har också tolkats som Sveriges Che Guevara, som socialistiska akademiker på 70-talet kunde föreslå. Eller som i Vilhelm Mobergs Min svenska historia, där Dacke är den obändlige skogsmannen som levat okuvat och okuvlig, den oböjlige rebellen. Dacke, och vi ska prata hans historiska arv ordentligt i avsnitt 3, men han har drag av Jeanne d'Arc. Ledarskapet och personligheten fullkomligt lyser genom århundradena. Man fattar att det här är en person som har påverkat människor. Men som historiska personligheter är så mycket öppet att du kan projicera dina egna frågor, övertygelser och ideal på dem. Dessutom kan du, och där är han nästan mer användbar än Jeanne d'Arc, Dacke kan vara hjälte eller skurk, protagonist eller antagonist, beroende från vilket håll du väljer att berätta den här historien.
Det finns delade meningar om släktens ekonomi, och jag vet inte vilken slags, hur hög pedestal vi ska fasa fram och placera Lars-Olof Larsson på här, men han menar ju då inte att, att det stämmer att Dacke-släkten hade särskilt bra ekonomi. Det var inte så att de, oavsett vem man går på, så var det inte några stora åkermarker här som Nej. De brukade och sålde en massa olika spannmål för. Utan, men eventuellt hade man dragit in lite pengar på boskapsexport till Blekinge, vilket han då inte tror.
Ja, så att de hade viss boskap, det kommer ju märkas också i och med att de kan anlägga oxar i bötessummor senare.
Ja.
Men det har funnits, eller det finns en historisk konfliktlinje här kring hur inflytelserik man vill göra dackarna till. Mm. Om de var en liksom kapitalstark och inflytelserik familj, eller om de i själva verket var högst ordinärt bondfolk som egentligen inte utmärkte sig alls före Nils Dacke träder in på scenen.
Nej, utmärker sig, men på något sätt håller de på med boskap mycket. Det verkar ju vara det som har framgått, men det är ju väldigt svårt att avgöra hur mycket intäkter de hade från det här. Det fanns ju inte nedskrivet någonstans. Det är inte så att Larsson är ett facit, trots allt.
Nej, vi får väl redogöra för olika syner på det.
Nils Dacke verkar vara gift då med en kvinna som heter Hjärtonsdotter i efternamn. Förnamnet är okänt. De ska ha haft en son som runt 1542-43 var omkring 10 år gammal. Han kunde väl förmodligen inte skriva och läsa. Kanske kunde han läsa lite, men skriva kunde han inte.
Nej.
Det är väldigt svårt att tro.
Nej, det är mycket osannolikt.
Han var sannolikt däremot omkring 35 år vid upprorets utbrott. Kanske lite äldre.
Mm. Anders Fryxell, som jag nämnde, 1800-talshistoriker, han skriver att Dacke var född i Blekingen av en i dessa trakter rik och ansedd bondesläkt. Så i det liksom äldre nationalistisk historia så har han utmålat som en rik och ansedd bonde, dessutom en dansk.
Ja, enligt den propagandabilden, ja.
Men egentligen inget av det här är ju sant. Han var gränsbo och delar av hans släkt bodde i Danmark. Absolut. Och så här, rik och inflytelserik. Ja, vi kan prata en kvart till om hur många oxar de hade. Men det var ingen stor och ansedd familj på det sättet. Men en stor och ansedd man kommer han bli när han marscherar in i källmaterialet år 1536. Eller egentligen marscherar han in i källmaterialet år 1539. Men det avser en händelse som skedde 1536.
Mm. Och oron, den bubblar ju i Småland under det här decenniet.
Mm.
I avsnitt 269 som vi skickade ut som arkivavsnitt här för några veckor sedan så pratade vi om de här daluppåren och tog upp då Lybäckarnas försök att återinsätta Kristian den andre som är mer känd som Kristian Tyrann.
Just det.
Och bland annat hade då Lybäckarna tagit över Skåne, men den danska adeln och deras legoknektar kunde då tillsammans med Gustav Vasas stöd krossa det här företaget.
Det här är ett danskt inbördeskrig som handlar om vem som ska liksom tillträda den danska kronan och tronen.
Ja, jag vet inte exakt hur mycket vi pratar om det här i det här avsnittet, men det har ju då gått till historien som grevefejden.
Mm.
Och den svenska kungen har ju då gentilt nog öppnat plånboken för att garantera att hans gamla ärkerival Kristian Tyrann absolut inte ska få någon chans att sticka upp huvudet här igen. Bland annat så bidrar då Gustav Vasa med den flotta som har finansierats med pengar från Lübeck för att bekämpa Lübeck.
Mycket förvirrande.
Det är så han jobbar. Och kungen behöver trots det mer resurser för den här flottan. Och det låter han då ta ut i skatter. Vilket,
vrider på kranen.
Ja, vi måste mer pengar. De ska ju ligga där i Kalmar och underhållas och hålla på och förbättra saker och ting. Och då behöver vi mer pengar. Och det här gör då att i spåren av grevefejden så drar ett upploppsliknande förlopp igång i södra Småland 1536. På grund av den här grevefejden alltså. Mm. Och att Gustav Vasa vill lägga sig i interna danska förhållanden. Fogdar, kronobefallningsmän och kungliga knäktar slås ihjäl, vilket leder till höga böter som de här skyldiga inte kan betala, och alltså flyr de till skogs.
Mm.
Och det är det här året som sagt då som Dacke dyker upp i rullorna, eller man ska säga, åtminstone gör han det senare som du säger. Fogden Inge Arvidsson i Möre, alltså sydöstra Småland, dödas av Nils Dacke och Jon Andersson nära riksgränsen.
Mm.
Arvidsson ska då ha varit en ganska hatad man av bönderna i regionen. Och enligt Bo Alvemo så upplevdes hans död då som en stor lättnad i stugorna. De satt där och bara, vad skönt, nu har han tagit ner skylten. Gud prisa dem som såg till att det hände ungefär. Och det här dådet har ju drag av hämnd i sig, eftersom flera av Jon Anderssons släktingar hade råkat ut för fogden Arvidssons ingripanden.
Om man vill kan man ju brodera ut det här litterärt. Jon Andersson genomför sitt tredje fogdemord. Han är luttrad, men för Dacke så är det debut. När Dacke håller om armborsten får han inte sina händer att sluta skaka. Varpå Andersson ryar åt honom, fogdejäveln har vräkt din morbror. Lämnat över tre av mina släktingar till danska knäktar. Nu ska han dö!
Är det du som har litterärt utbroderat?
Ja, det är jag som har litterärt utbroderat där. Det... Vi vet ju inte att det var precis så det gick till.
Nej, men du är i gott sällskap med Alf Åberg här som också tar till sina litterära kunskaper för att brodera ut det här. För man vet så lite. Han skriver, i fantasin kan vi föreställa oss hur det gick till. Dacke som stod dold bakom ett träd fällde fogden till marken med sin pil eller sitt lod, och Jon Andersson sprang fram och fullbordade dråpet.
Oh.
Men det här att Jon Andersson då hade dödat tidigare fogdar gör att han är inte okänd i kungens kansli. Där är han en kändis.
Mm.
Eller som Vasa skrev till danskarna, en förtvivlad skalk. Den där jämte flera för två år sedan brakte vår fogde Mats Månsson om halsen och dess farut slagit ihjäl även dennes far. Han upprörde här Vasa.
Mm.
Tydligen har då danskarna i Blekinge fått tag på Andersson men släppt honom eftersom han betalade sig fri. Och Gustav Vasa, när han får höra det här.
Ja.
Han blir ju... Han blir ju ursinnig!
Är det så?
Och så skriver han till den danska fogden att han hade druckit och slamsat med fredlösa. Ja, men den svenska kungen här, han är ju då rimligt nog mest upptagen av den kände Jon Andersson snarare än den här debutanten Nils Dacke som för första gången då nämns som bråkmakare. Under tiden som Gustav Vasa satt och föreställde sig då att ett nät av konspirationer och kopplingar mellan olika fogdemördare och Lübeck fanns så kommer snart en budkavel om uppror gå 1538. Och kungen var inte den som tänkte sitta här och se på den här saken mellan fingrarna när dugliga fogdar som försökte driva in hans pengar dödades. Utan kungen, han klagar att de här människorna, de vill ju varken betala skatt eller arrende. Och de skjuter hans rådjur och dessutom mördar de hans fogdar. Så att ingen vill eller snart kan bliva hos dem.
Nej, så är det. Det var en tuff trakt att få fogderiet att fungera i.
Det var inte lätt att vara mellanchef där nu.
Nej.
1537 då, året efter det här mordet och att det hade börjat hända grejer i Småland, så genomförs ju då en kunglig räfst i särskilt Möre och Värend.
Mm.
Många smålänningar grips, både för skattevägran och för att de hade hjälpt fienden i grevefejden. Några döms till döden och det hela är ju mer eller mindre en straffexpedition egentligen här. Och det bestäms att bönderna i Möre och Värend kollektivt ska betala omkring 5600 lod silver, vilket låter ganska mycket ändå. Ett lod är ju någon slags, oklart hur mycket, men det är en kula silver.
Ja, för ett lod är ju annars det man kopplar till att tidens bössor sköt.
Ja, svaret på den här kungliga räfsten blir då att budkavlarna går som sagt i området om allmän resning mot det här kungliga förtrycket. Och bakom upprorsförsöket ligger just då Jon Andersson som tycks ha varit någon slags ledargestalt bland de här fredlösa i skogarna.
Hade kunnat bli Andersson-fejden här.
Ja, det hade ju. Och nu då efter den här räfsten så kunde ju skogsfolket också hoppas på gehör från bönderna i bygderna. Men det här upprorsförsöket misslyckas. Genom att Ture Trolle på slottet Bergkvara lyckas få bönderna att inte fullfölja de här budkavlarnas uppmaningar om uppror. Och Andersson, då i samband med det här upprorsförsöket, han hade då besökt Tyskland där han hade träffat några av Gustav Vasas fiender också. Kanske hade han haft med sig Nils Dacke, vilket det finns någon uppgift som tyder på. Men under augusti 1538 så söker i alla fall både Dacke och Andersson tillsammans med 7 andra fredlösa försoning med ståthållaren i Kalmar. Bland annat då för mordet på den här fogden Inge Arvidsson. Och det blir en dyr försoning det där. 200 lod silver ska de betala. Och enligt Alvemo så, om jag tolkar det rätt, så är det omkring 80 oxar då.
Ja, jag har en uppgift på att det är 12 oxar.
Det är en väldig diskrepans här.
Men det kan också handla om om det är den totala kollektiva straffavgiften eller om det är den delen som angår Nils Dacke.
Ja, så är det ju. Han kommer ju då kunna betala sin del via sin släkt helt enkelt. Andersson, han får också hjälp att betala av en släkting. Och efter det så flyr han till Blekinge och ägnar sig åt förbjuden handel helt enkelt. Men han kommer inte att delta i den här kommande Dacke-fejden trots att Dacke försöker övertala honom, sin gamla rövarkompis eller man ska säga. Du kom igen, var med här nu lite grann. Nej, jag har det bra här nere och kränger oxar och så.
Det kan ju inledningsvis vara svårbegripligt. Varför accepterar staten att man dräper dess ställföreträdare, flyr undan lagen i 3 års tid och sen vill göra upp? Men pengar in är ju pengar in, va?
Ja.
Men alltså en avrättning, ja, i bästa fall så är det avskräckande, men en avrättning kostar ibland mer än vad det smakar. Man får inte vara dum.
Nej, det var Gustav Vasas parol.
Alltså, det var inte hans honnörsord. Man får inte vara dum.
I de här högtidliga valspråken.
För Sverige i tiden.
Ja, precis. Till exempel, det är ju nuvarande. Men då hade Gustav Vasa, man får inte vara dum.
Exakt. Ska vi följa vad som händer Nils Dacke efter att han återgår till det verkliga livet?
Ja, det verkliga livet, ja.
Nu är han färdig med Sherwood-livet. Det är nog med hjältemod, kamratskap, tjocka munkar som gudfruktigt slogs med käppar för en rättvis sak. Slut med sunt friluftsliv, kyska jungfrur och så vidare. Nu kommer Nils Dacke arrendera ett kronotorp i Torsås socken. Jag får väl på förhand så här be om ursäkt att alla de här småländska ortsnamnen, historiska och nuvarande, jag har inte riktigt den här naturliga melodin för dem. Men så kan det vara. Han hyr ett torp väldigt nära gränsen till Blekinge, där torpet kallades för Flaka. Och när Vilhelm Moberg besöker Flaka på 1970-talet, då ser han direkt att det här kan inte ha varit ett lönsamt jordbruk. Jordmånen är mager och består av grund, sandblandad mylla. Åkrarna är små och väl försedda med sten. Moberg ser den miljö som han lät sina fiktiva Karl-Oskar och Kristina emigrera från. Och om jag kommer ihåg utvandrarna rätt så är det två saker som pushar Karl-Oskar över gränsen. Dels att hans minsta barn mycket tragiskt avlider efter att ha ätit gröt efter att ha legat på svältgränsen för länge. Men det är också att blixten slår ner, tror jag, och bränner upp deras förråd av hö eller utsäde eller vad det nu kan vara. Då hade de ingenting kvar. Nils Dackes brinnande lada, det är i själva verket en bäck. Han är nämligen införstådd med att det här är ett magert jordbruk som jag kommer få ta hand om. Men jag har ju ålfisket. Det ska ju ingå ålfiske i Flaka. En verksamhet som faktiskt kan generera en hel del inkomst. Och eftersom jorden är så dålig så är det fisket som gör arrendet värt att ta. Men efter en konflikt med grannen så kommer en dom falla som säger att Dacke inte alls har några rättigheter till ålfiske. Och det arrende han har förbundit sig att betala är för en liten och mager gård i Stenriket där han aldrig kommer att få saker och ting att gå ihop, mer eller mindre. Det kanske är en smått romantiserad version jag drar nu, men oavsett vilket så lämnar han efter knappa 3 år på gården. Moberg skriver, han hade ingenting mer att förlora. Om han levat 300 år senare kunde han ha lämnat Stenriket och utvandrat till Nordamerikanska republiken, som den gången framstod som frihetens hemvist och tillflyktsort för rebellerna i andra länder. År 1542 förelåg inte den möjligheten. Dacke såg uppenbarligen inte något annat val än att återvända till den väg han förut beträtt. Han skulle ta vad han ansåg vara sin rätt med vapen i hand.
Mm. Det hade ju gått åt pipan för Edvard Blom också om han hade varit ägare av den där lilla kronotorpet med den här ålfisket, för han hade ätit upp all ål själv.
Ja, och då hade inte någon ål blivit såld.
Nej, jag menar det.
En till aspekt som man ska med sig till varför det faktiskt blev ett stort uppror i Småland då, det kommer vi till nu. I de tyska bondeupproren var idéer från människor som Martin Luther som var viktiga. Böndernas uppror var delvis framåtsyftande. På delvis religiösa motiv ville man se en helt ny värld. Och religionen spelar även ibland de svenska bönderna en roll. Men där handlar det istället om att blicka bakåt, kan man säga. Från 1530-talet och framåt hade Gustav Vasa inlett en striktare kyrkopolitik. Under de första decennierna av hans regim är det faktiskt, han är ganska försiktig vad det kommer till omstöpningen av den svenska kyrkan. Men i slutet av 1530-talet är makten, den är helt enkelt konsoliderad. Han litar på att ingen ska kunna välta honom från den kulle på vilket han har byggt sitt hus. Och det här har delvis utrikespolitiska orsaker. Du var inne på grevefejden, den har ju blivit lyckad för Gustav Vasa. Hans gamla ärkerival har blivit besegrad, Lübeckarna hade åkt på stora motgångar och den nya danske kungen Christian den tredje till och med öppen för att bilda allians med Gustav Vasa.
Mm.
Ja, och inne i riket hade han, mest bara med pennan och pappret, krossat 3 potentiella uppror i Dalarna. Även så hade han tuktat Stockholms borgerskap. Så nu är det öppna spjäll som gäller när det gäller den religiösa omstöpningen. Representanter för en fristående folkkyrka som Olaus Petri döms för förräderi. Tänka sig, även om Olaus Petri senare kommer att benådas. Och tyska rådgivare får ansvar över att inlämma kyrkan under kronan. Det här påverkar inte bara vilken religiös lära som ska predikas utan också vad som tillhör kyrkorna.
Ja, det är ju viktigt att tänka på den biten framförallt kanske. Mm.
Ja, men det är det ju. Det är värt att tänka en sekund på det här. I varje kyrka ute i landet hade bönderna skramlat ihop till lite nattvardssilver. lite pynt och lite vackra grejer som de nu med stor stolthet såg som utmärkande för just deras kyrka. Mm. Vi har det så fint i just våran kyrka. Och för att kontrollera att kyrkorna inte satt och tryckte på en massa onödig ädelmetall så genomfördes visitationsresor ute i riket 1540 och 1541.
Överflödigt silver kallar man det.
Ja, det skulle konfiskeras.
Och den som höll i spakarna för det här, det var Georg Norman,
mm-hmm,
som hade den glänsande och viktiga titeln superintendent.
Ja, det är en väldigt imponerande titel.
Han skulle då se till att det inte fanns något överflödigt silver kvar.
Just det. Och göra sig av med allehanda falska och vrångvisa lärdomar och meningar som här tilldags i de kristliga församlingarna skadligen brukats, lärt och bedrivits. Men man behöver inte vara så cyniskt lagd för att misstänka att förteckningen och konfiskerandet av silvret var viktigare än att se efter de här vrånglärorna som fortfarande fanns ute i riket.
Med vrånglära menar vi då katolicismen.
Exakt.
Enligt det här synsättet.
Ja, så är det. Bra förtydligat. Hur mycket silver satt kyrkan och tryckte på helt i onödan? 85% av den totala mängden bedömdes vara onödigt. Så under den här resan då man konfiskerade saker i Småland så plockar man ihop 370 kilogram ljusstakar och pynt. Lars-Olof Larsson skriver: de 370 kilogrammen har dock i flera framställningar vuxit till 3700 kilo. Detta belyser decimalkommats betydelse även för historieskrivningen.
Ja, det är en vansinnig skillnad.
Ja.
Men är han säker på att det är 370 då?
Ja, det är han.
Hur kan det då förvara? Ja, det är magstarkt att höja upp det till 3700 då.
Det kan ju vara oskyldiga fel som görs, men det kan också vara lite grann en tendens att alltid trycka på de onda fogdarna och den onda staten som alltid gick till överdrift med allting. Men det väckte såklart en irritation hos bönderna. I en av böndernas klagoskrifter står det att det är lika skönt ute i en öde skog som i en kyrka.
Mm.
Allt fint pynt är borta.
Och Småland var ju då, till skillnad från idag, alltså det var ju religiöst va, men idag är vi ju väldigt mycket frikyrklighet. På den här tiden var man väldigt katolskt sinnad.
Mm.
Och där var då församlingarna mer motsträviga än på andra ställen mot allt det här.
Mm.
Och de flesta resurser som samlades in då till den här kungliga skattkammaren, de skulle då användas förstås till att bekosta knäktar och krigsfolk och sådär. Mm. Men vissa av altarkläderna som man också drog in och tänkte det här behöver inte prästen gå omkring, det användes ju då av drottningen och de kungliga barnen. Så det kan vi tänka oss, den lille Erik blev han den 14:e.
Ja.
Gick omkring där i någon slags altarklädsel som var tillklippt så det skulle passa honom.
Det var inte överflödigt.
Jo, för kyrkan var det ju det.
Ja, för kyrkan var det det, men för lille Erik så var det...
Kom det bättre till pass?
Ja, det var mer lagom för honom.
Vissa kyrkliga ornament och sådär använde kungen för att klä väggarna på slotten med också. Han tänkte, det passar det bättre.
Ja,
ja
det är skamlöst.
Man fnissar ju lite åt det skamlösa i hela, som sagt. Alvemo skriver... Visitationen blev den droppe som kom bägaren att rinna över i ett landskap där missnöjet och hatet sedan länge frodades. Präster och församlingsbor slöt sig i förtvivlan samman mot den hjärtlöse kättaren på tronen som varken såg lag, hävd eller kyrkans frid som något heligt.
Mm. Ja, så kan det ju vara. Rent kronologiskt så stämmer det överens med att det här är bland det sista som sker innan det stora upproret bryter ut. Jag är nog lite mer lagd så att istället för att peka på en enda utlösande faktor så får man ju säga att tillsammans nu så har det skapats sådana förutsättningar att en liten gnista kan skapa en skogsbrand.
Men visst är det så att den här metaforen med en bägare som rinner över innehåller just en massa olika förklaringar?
Jo, exakt. Men är vi säkra på att det är liksom... konfiskerandet som är droppen?
Nej,
som får bägaren att rinna över.
Det säger jag inte att vi är säkra på. Nej. Det är Alvemo som säger, ja, att det är droppen.
Ja, och därför kommenterade jag att jag själv är inte säker.
Det vänder vi emot hela metaforen.
Ja.
När det gäller bägare och droppar och så vidare.
Jag har inga problem med den metaforen. Jag är bara inte säker på att det här just är det som får bägaren att rinna över.
Nej, men då är vi på samma sida.
Ja, okej, okay, bra.
Sen kan det vara.
Ja, det kan det vara.
Veckan före midsommar 1542 drar jippot, höll jag på att säga, men då drar det hela igång.
Man älskar ju saker som sker nära in på midsommar. Midsommar är ju som perfekt för dramatisk historia.
Det är det som på allvar kan kallas Sveriges senaste inbördeskrig som kommer äga rum här.
Ja, just det. Det är ju en bra spaning.
Det är jävligt att kalla det för spaning. Men så säger vi i alla fall.
Ja.
Två fogdar, Nils Larsson och Arvid Gustafsson, hade kallat till möte på kyrkbacken i Torsås som ligger i Möre, där vi alltså i trakterna kring Kalmar där någonstans, eller åtminstone i den regionen, lite längre söderut. De ville då tvinga fram uppgifter av invånarna om de fredlösa i skogarna. Och efter förhören så satte sig de här två på fogdegården i Våxtorp för att skåla och äta middag och ha det trevligt, fogdar emellan. Dacke kan ju ha haft en del personliga horn i sidan till båda de här fogdarna, eftersom han av fogden Larsson hade förmåts arrendera det här torpet där ålfisket i Lyckeboen hägrade. Men så visade sig att han inte hade tillgång till det egentligen då. Och fogden Gustafsson, han ska ju då ha låtit döda en släkting till Dacke också. Och nu närmar sig då Dacke Våxtorp, där de här två kalasande fogdarna sitter. Och Dacke har med sig 30 anhängare. Och när Dacke och hans gäng kommer fram, då ligger fogdarna och sover.
Det gör de.
Snarkar och frustar så taket nästan lyfter sig, för de har ätit så mycket och är så mätta. Men de väcks snart av ett tumult och släpas ut för att nakna där bindas fast vid ett träd. Och efter viss ordväxling, där man då tycks ha förhandlat om att fogdarna kanske skulle kunna köpa sig fria från de här dåden, så dyker det upp en del uppretade bönder, uppretade mot de här fogdarna på gården. Och det hela urartar i kaos och gården sätts i brand inför ögonen på de här fogdarna. Därefter så skjuts fogdarna till döds som andra hundar, enligt krönikören Rasmus Ludvigsson. När den här manövern var klar, då drar sig bönderna vidare mot gården Gräsgärde, där den gamle sjuke och svage adelsmannen Gudmund Slatte redan ligger och inväntar döden. Han ligger ju där, han har legat och väntat på döden i några dagar där nu. Det var i princip den enda adelsgården i hela området.
Just det, en trakt som ännu idag är en vacker slättsbyggd by, enligt Larsson. På 1970-talet i alla fall. Det är fortfarande fint i Gräsgärde, kan vi anta.
Ja, det är 50 år senare, det kan vi anta. Slatte hade ju berikat sig själv genom de här konfiskationerna från kyrkan, och han var ju då allmänt avskydd, vilket många fogdar och adelsmän verkar ha varit. Enligt en krönika blev Slatte skjuten med 3 kulor i sin dödsbädd. Så han fick hjälp att dö till slut, så han inte behövde anställningar som är där mer. Han hade tydligen hållit ljuset, eller vad det var Alf Åberg skrev, 4 gånger redan. Så han hade tänkt att nu dör jag. Och så hade väl det ljuset slocknat, så fick ju någon tjänstemänniska komma fram med ett nytt ljus. Och sådär. Men nu så var man framme och sköt gubben med 3 kulor istället. Varpå stället plundras och bränns. Slattes huvud sätts upp på en påle vid den här brinnande gården. Och därmed är Dackefejden igång.
Fanfar.
En vecka senare har hans 30 anhängare blivit ett tusental, och på en månad ungefär är de uppe i 3000 till antalet, beräknar man.
Just det. I vårt avsnitt om dalupproren som vi nyligen repriserade inför den här sommarföljetongen, så gjorde jag en kill count på hur många av kungens män som strök med under de 3 upproren som var första, andra och tredje dalupproret.
Det var inte jättemånga som strök med.
Nej, av kungens män så det var noll.
Det var noll.
Det var noll som fick sätta livet till. Flera dalkarar dog ju för sig när kungen höll räfst och rättarting. Men nu har vi ju redan en handfull döda. Så i det här avseendet så är det redan ett mer angeläget uppror än dalupproren.
Ja, verkligen. Och vid ett berg som senare har kallats för Dackehall, någon mil söder om Kalmar, så samlas anhängare och ger Dacke stöd för ett uppror mot kungamakten. Och sen tågar då Dacke vidare till akterna, först i Vären för att få bönderna där att ansluta sig. Och så där, så han åker runt där på någon slags värvningsresa och försöker få stöd. Kungens reaktion på allt det här är ju först att han ska kunna hantera det här genom att klappa medhårs.
Han är inte så orolig faktiskt.
Nej, det här går nog att lösa genom att vara förstående och sådär som jag brukar vara. Några fogdar anklagas förstås då för att faktiskt ha gått för hårt fram. Och att det har lett till att bönderna har anslutit sig till en hop skogstjuvar. Men sen kommer då kungens inställning och ändras ganska snart när det blir tydligt att det här, det är ju inte ett vanligt litet småländskt orosmoln inte, utan det här är något annat som håller på att blåsa upp.
Mm.
Den 10 juli 1542 så sluts ytterligare en gränsfred också i Kolshult, där ett antal bönder från södra Småland och från Blekinge socknar deltar. Och det bestäms då att man över gränsen ska hålla fred. Bland annat så skulle Dacke också via Blekinge få tillgång till vapen under den här kommande fejden och så. Och det här är ju viktigt att ha den ryggen fri.
Just det, ja, det är det ju verkligen. Det är dramatiska tider i bygden och när det är dramatiska tider då ska man kalla till ting. Först kallade man till ting i Ryd i Konga härad sydost om Växjö. Det var en härad som var ett tufft ställe för statsmakten att få koll på. Som du var inne 1536, där året som Nils Dacke dräpte sin första fogde, så hade oroligheter brutit ut i Konga härad. Och Vasa själv har beklagat sig i brev med, citat från Lars-Olof Larsson, en blandning av förtrytelse och ängslan över bönderna i just Konga. Och är det bara lite buller det handlar om, eller har vi ett riktigt uppror i riket?
Mm-hmm.
Dacke och hans rebeller har kommit till det här tinget i Ryd. Och även 36 stycken utsända från Ture Trolle, den här adelsmannen vid Bergkvara slott i närheten då. Förvisso så vågar inte Trolles män hela vägen in till tinget. Men de läser upp två brev som understryker vikten av att bönderna i Kongahärad ska visa kungen och riket trohet. Den gången, i gammal god svensk anda, så fattas inget beslut, utan man beslutar om att hålla landsting i Växjö en vecka senare. Om det här berättar krönikören Rasmus Ludvigsson som ingick i Gustav Vasas kansli. Men det går att se en annan utveckling här. Tydligt så var situationen i Småland väl lämpad för ett bondeuppror. Tydligt hade Nils Dacke personliga ledaregenskaper. Men en vecka innan landstinget i Växjö var allmogen inte mer uppeldad än att de ville ha garantier om, citat, återgång till gamla sedvänjor och skatter. Alltså, Larsson och även Blom i sin bok har resonemang som går ut på att även här så hade det fortfarande inte kunnat bli ett Dackeuppror genom lite smart agerande från statsmakten eller från lokala företrädare.
Just det,
lite
det,
garantier, lite mer medhårs, lite ni kommer få det som ni vill ha det.
Det hade gått att lösa. Jävla ineffektivt. Han är ju jobbig den här jäveln.
Ja.
Han kommer ha det alltså. Man hade också bestämt att det skulle hållas ett landsting i Växjö. Men dit skickar då kungen sin egen svåger också, Gustav Stenbock, med trupper mot Växjö i det här läget.
Ja, så det här att klappa medhårs och visa samarbetsvilja, att skicka trupper till tinget i Växjö.
Mm, det hjälpte inte.
Nej, jag tror inte det.
När Stenbock anlände till Växjö från Västergötland, där han utgick från, så hade han en truppstyrka på ungefär 400 man med sig. Men Dacke hade ju då redan arrangerat ett kommunikationssystem som var ganska raffinerat, får man säga. Så han hade ju folk som hela tiden visste hur kungens folk rörde sig på vägarna och sådär.
Mm.
Och ryttare som tog sig fram för att informera om det här till honom. Och som Lars-Olof Larsson påpekar så verkar ju då Stenbocks uppdykande snarast ha genererat en allmän resning,
ja,
i den här regionen. Man tänker, vad i hela friden nu då? Nu kommer det hit en massa knäktar här, det här vill vi inte vara med om. Så det kommer ju då leda till konfrontation i närheten av Växjö den 23 juli. Och Stenbock är ju då häftigt underlägsen i antal mot Dackehären, ska vi komma ihåg. Men han har ju då militärt rustade trupper och biter ifrån hårt. Drabbningen vid det som kallas för Örsledsbro kanske man kan säga slutar oavgjort. Stenbock känner att han är övermannad. Han har hört rykten dessutom om att stora bondeskaror är i rörelse. Kanske också från Blekinge. Mm. Och det här är jobbigt när man sitter med 400 man bara och trycker. Så han utrymmer då Växjö och drar sig till Ture Trolles slott i Bergkvara. Där han försöker då få till förhandlingar med Dacke och förhandlingar med vapenstillstånd kommer att bli.
Mm. Samtidigt som den här första sammandrabbningen mellan Dackes upproriska bönder och stenboxmän står ungefär samtidigt i alla fall. Den 22 juli så har ju Nils Dacke skickat ut en budkavel som egentligen då förvandlar sydöstra Småland till den första rödfärgade regionen på kartan. Det här är nu Dackeland. Den behöver inte vara röd, den kan vara en annan färg också.
Ja, men du tänker att vi nu som likt ett virus låter kartan liksom explodera i olika färger här när Dackarna har kontroll över områdena.
Ja, lite grann så att liksom nu har vi en del som är Dackeland.
Men det är ju vansinnigt pedagogiskt.
Ja, tack så mycket.
Bo Alvemo skriver så här angående det här stilleståndet. Stilleståndet var ett resultat av Nils Dackes personliga förhandlingar med Gustav Olofsson Stenbock och Ture Trolle den 24 juli. Det skulle gälla till den 1 november. Nils Dackes verkliga mål var dock att träffa en permanent förhandlingslösning med kungen. I Bergkvara bedyrade han att han inte eftersträvade något militärt stöd från utlandet, trots att erbjudanden inte hade saknats. Han hade allmogens bästa för ögonen och det räckte gott med böndernas starka stöd, skriver Alvemo.
Mm.
Apropå det, den enda positiva mening egentligen som har sagts om Dacke i samtida källor överhuvudtaget kommer ju från den här krönikören Ludvigsson på 1570-talet. Och där uppges då att Stenbock och Trolle, de hade ju krävt att Dacke skulle utlämnas för att de skulle vara med på att förhandla. Och det kommer ju förstås inte på tal i den här situationen. Och i krönikan då så anges det att kravet avslogs av de utsända bönderna med motiveringen, citat, Dacken var en god man som alltid ville allmogens bästa.
Mm.
Och det är enda positiva tillstymmelsen till positiva mening som skrevs om Dacke kanske på flera hundra år.
Ja, nästan. Så är det. En god man som alltid ville allmogens bästa. Det här är ju ganska intressant redan från att det är en så här regelrätt förhandling. Att man byter gisslan med varandra och sen sätter sig ner på tumman hand och diskuterar egentligen som mer eller mindre två jämlika parter. Det är klart att ryktet om att Nils Dacke har 10 000 man som är på väg till den här borgen påverkar det. Men ändå, det visar ju hur snabbt han har klättrat i status och i position. De här krönikörerna skriver också en intressant bihistoria om att borgen hösten 1542 kommer räddas genom ett hastigt ingripande från Trolles fru Magdalena Gyllenstierna som trots att hon låg och födde barn hastigt lyckades förhandla fram en begränsad brandskattning när det begav sig. Och det är en tidig särartsfeministisk hyllning från tidig modern svensk krönikeskrivning om den här kvinnan som mitt i barnafödseln lyckas förhandla fram en begränsad brandskattning.
Det är ju inte illa.
Nej, verkligen. Hatten av.
Från Dackes perspektiv så är det här stillståndet ganska nödvändigt också för att han behöver släppa iväg sina bönder till sina väntande skördar.
Mm.
De tyckte inte kanske att det var jättekul att sitta där och belägra en borg medan det var läge att plocka in skörden. Så han har ju det att tänka på. Och dessutom insåg han nog i det här slaget mot Stenbock som hade varit att hans bondetrupper var lite för dåligt beväpnade. Och innan bönderna splittras och går hem till sitt så uppmanar han dem ju att skaffa bättre vapen till den dag stilleståndet är över.
Mm.
Och Stenbock, han tar sitt pick och pack och återgår till Västergötland. Och kungens första åtgärd mot Nils Dacke har totalt misslyckats.
Så är det.
Och därmed har vi dragit igång det här med Darkifaden, va?
Det har vi gjort. Och ett mycket dramatiskt skeende har ägt rum.
Öppnats upp här.
Och mer dramatiskt kommer det bli.
Oh ja!
Nästa vecka, då kommer Darkiupproret flamma upp, du.
Då börjar det.
Och vi hoppas att vi får... Jag inte snacka med er, det är inte så kommunikationen funkar. Men vi hoppas att ni vill lyssna på oss nästa vecka.
Men man kan alltid skriva på Facebook-sidan eller mejla till historiepodden@outlook.com förstås.
Det kan man göra. Tack så mycket för idag, Daniel.
Tack så mycket, ha det bra.
Nu går vi och äter lunch, sen ska vi fortsätta spela in den här följetongen.
Ja, så är det ju. Ja. Hej, hej.
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.